Går du upp direkt så här?
Ja, jag går alltid upp direkt.
Du bara ställer och går upp?
Ja, någon gång om jag är extra trött eller det är en ledig dag eller så, det kan väl hända att jag ligger still ett tag och bara njuter. Men oftast går jag upp direkt utan att det är besvärligt på något sätt. Ja, vi har alla våra egenheter. Det är en av mina.
Samtidigt.
Historien upprepar sig. Jag vaknar till en ny dag. En ny vardag. Historien upprepar sig. Igen. Jag vaknar till ännu en vardag. Och så en till. Och en till.
Och en till.
Och en till.
Och en till.
Och så en till.
Och en till.
Ja, jag vet. Jag går ut i badrummet och tittar mig i spegeln. My name is Blomgren.
Dokumentärredaktion.
Och så en till.
Dokumentärredaktionen ger Blomgrens vardag. Ett program om vardagen och våra roller i den.
Jag tittar mig i spegeln. Vem är jag?
Ja, nu är det så att du heter Mia Blomgren och har gjort det här programmet. Och i Sverige finns det 3121 personer till som heter Blomgren i efternamn. Och du har mött några av dem. Men inte släkt, va?
Nej, det är vi inte. Vi bär på samma efternamn i olika vardagar. Kanske historien blir annorlunda då.
Hur mår du?
Trött. Bara 5 minuter till. Ja, 5 minuter till. Jag vill kela lite. Hur mår du med du, va?
Vad tänker du när du vaknar en måndag morgon?
Tänker man när man vaknar en måndag morgon? Nej, jävla klocka. Sluta ring. Ja, det gör vi. Nu är du ängla. Nu är det blöja som gäller.
Ängla Blomgren tittar med stora blåa ögon upp på sin mamma Karina Blomgren. Men hennes son som heter Max men helst kallar sig Masken för...
Det är inte så glatt med Max utan det är bättre än Masken.
Det är inte så glatt med Max?
Nej.
Ja, han har i alla fall ännu inte öppnat ögonen.
Lägg det så är.
Karina som är 39 år, lillflickan Ängla, Masken, 2 hundar, 2 hästar, 1 antal katter... 10 hönor, 11 kycklingar, 4 tuppar och 3 kanadensiska minigrisar. De lever tillsammans på en liten gård i Lunnom utanför Helsingborg. Samtidigt, cirka 425 kilometer därifrån, fågelvägen, hyvlar 61-årige Lars Blomgren ett stort antal skivor gurka vid köksbänken i sitt radhus i Kälvesta utanför Stockholm. Hans fru och de 3 tonåringarna ligger fortfarande kvar i sina sängar. Och Lars, han gnuggar sina röda ögon.
Jag är trött. Väldigt trött.
Men plötsligt kommer ett citat.
Här bor människor. Ett lugnt och lyckligt folk som förstår att utföra livets gärningar. att syssla med små saker på ett stort sätt. Det var det.
Nu ska racet börja. Every day. Var dag. Ja, varje dag. Var det. Varje dag. Varje dag.
Har du sovit i bilen eller?
Ja, jo. Reser ju rätt mycket runt omkring och lyftar och tar tåg och bor mest hos vänner kanske. Men ibland så får jag låna en bil och då kan jag sova i den. Så jag kan känna mig lite fri så där.
Hur vaknade du i morse? Hampus, André, Blomgren.
Jag hade satt mobilen på ringning men jag vaknade någon stund innan. När vaknade du själv?
Jag fick upp tidigt i morse för att ta tåget hit till Uppsala. Och sen ta taxi hit. Och du sa att jag skulle åka till...
Uppsala Högar. Och sen skulle du ta dig vidare ner till badplatsen där som heter Storvad. Det är en del av Fyrisån man kan bada i. Här kan man sitta och så kan man se trafiken på E4 och brusa förbi i fjärran. Och jag gillar såna här platser som är vid sidan om det vardagliga livet. Men samtidigt så är det mitt i. Civilisationen är inte långt härifrån.
Jag hittade dig på nätet. Hampus, André, Blomgren. Och så hittade jag dina dikter. Och så hade du skrivit en presentation av dig själv. Som gjorde att jag blev nyfiken på dig.
Mm. Och det står så här. Hampus, André, Blomgren, född 1982 och vill glömma var, har ingen fast adress men vistas ofta i Stockholm, Malmö, Göteborg och London där jag bor hos vänner. Skriver dikt influerad av de franska surrealisterna men med en egen ton.
Kan du ta första raden i din presentation igen?
Född 1982 och vill glömma var.
Om du skulle vara född 1982, så skulle du vara 22 år gammal.
Vi pratade väldigt kort på telefon, men det var en grej som inte jag sa. Det är att jag är inte 22, nu kommer en stor jävla lastbil.
Du är inte 22?
Nej.
Hur gammal är du då?
Jag är 41.
Jag vet inte, jag tycker det känns lite tidigt på morgonen för det här nu. Då är ju bara den stora frågan om du är poet.
Ja, jag är poet.
Ja, men du får faktiskt skriva en dikt där, för nu ska jag gå ut och ta en cigarett.
Jag finns. Jag är en flodprom som talar. Jag lever. Jag vet aldrig vart jag vaknar. Förd av vind, förd av älvar. Utanför dagarnas strömmar finns en kärna av dagar. I städer bara mikroskopsynlig. Jag finns. Söker du mig så tänd en eld och följ röken. Jag lever ovan molnen, utanför rusningstrafiken till och från. Mellan raderna. Inte blomma på gren utan blomma och gren i ett och samma. Hampus, André, Blomgren.
Gustav? Gustav! Kasta ett öga på klockan, nu snäll. Hur långt har du kommit? Nej. Ut, tvätta dig, ta på dig. Tid, 15 sekunder. Gustavus,
ja.
Nu är det dags att gå strax. Ja. Är du färdig nu då? Vad gör du, Gustav?
Ingenting.
Jag ser dig inte. Jag hör dig inte. Nu känner jag håller på att bli förbannad. Jag mår inte bra det. Jag tycker om vardagen.
Varför det?
Ja, den är på något sätt meningsfull, tycker jag. Jag tycker om vardagen. Jag trivs med den. Jag tycker vardagen är god. Jag tycker om att väcka mina barn. Jag tycker om... Ja, det där... Du såg det lite småspidiga leende som jag fick av Fanny förut. Jag njuter av att gå ut och hämta Dagens Nyheter i postlådan. Känna doften från kaffebryggan. Ja, det här är förmodligen väldigt, väldigt naivt, men jag tycker om att leva. Låter det barnsligt? Och det är väl någon sån här, ska jag säga, någon medvetande som blir starkare med åren. Det här med tiden som går. Att, och livets ändlighet. Och på något sätt kan det förstärka glädjen över det som finns just nu. Ska du ha lite frukost i alla fall? Jag skulle tro att jag är ganska bra vardagsmänniska. Vardagsman.
Jag är definitivt ingen bra vardagsmänniska. Jag har svårt att få det att gå ihop. Tidsmässigt, känslomässigt, orkesmässigt. Alla de här vardagliga tingen som ska göras. Man ska ha planerat middagen. Oj, 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 klockan är 6. Jag ska hämta ungarna. Herregud, vad ska vi äta ikväll? Det är sånt som inte ska hända egentligen. Det ska vara förberett. Är man en bra mamma och en bra människa så ska man liksom ha koll på läget. Då vet man vad man äter på kvällen. Det funkar inte i den här hjärnan. Jag skulle vilja vakna på morgonen med ett leende på läpparna och säger hej mina små änglar, kom så går vi ut i köket och äter mammas nybakade skons och dansa in i bilen och komma i tid till skolan varje morgon och vara pigg och fräsch och inte håret på ända och mascaran hängande på kinderna och kanske lite vettigare klädd än träningsoverall och tröja. Och vara i god tid hela tiden och ha det liksom välordnat och ett vackert hem. Och, ja, men det finns så många saker man önskar att man skulle kunna ha, men nej. Vad är en bra vardagsmänniska för dig?
Ja, det är någon som gillar att leva i vardagen.
Men jag inte jag. Så ingen bra vardagsmänniska. Men jag är. Vi har inte pedantiskt städat, det har du sett. Men här lever vi. Även om vi inte har det fett så har vi i alla fall. Vi har tak över huvudet. Jag vet ju hur det är. Jag har ju stått där. Så man ska vara tacksam för det som livet har att ge.
Vilken fart din mamma har.
Alltså hon har lärt sig det att om man inte har fart så blir allting bara försenat.
Nu åker hon iväg med Ängla till dagis.
Ja.
Är vardag ett positivt eller negativt ord för dig? Vad gör katten nu då?
Klöser. Ja, men jag tycker det är positivt. De är faktiskt väldigt bra vardagar.
Varför det?
Mycket svårt att förklara. Det beror på hur man tänker.
Hur då menar du?
Nu, om du tänker det bästa med vardagen. Så det är ifall du tänker ett stort berg. Så tänker man, vad är det bästa med ett berg? Det bästa med ett berg det är att det är högt. Så det bästa med en vardag det är att man kan få ut någonting av det. Man lär sig någonting av det. När man blir större då kanske man inte har blivit lär någonting. Då kan man inte göra någonting. Man måste ju kunna alfabetet åtminstone. Ja. Vad är det bästa med vardagen? Det är mycket svårt att förklara. Helt enkelt. Men jag har inte hittat den pusselbiten än.
Man kunde bara hoppa av och säga, jag kommer inte mer. Eller kasta in handduken i luckan på badvakten. Snyta sig i chefens gardiner. Man kunde flyga iväg någonstans och bränna passet när man kom fram. Byta identitet helt enkelt. Eller man kunde bara gå runt kvarteret, andas, syresätta hjärnan och fortsätta den oändliga problemlösningen. Visst, man kunde bli vuxen. Men jag drar hellre till London. Hampus André Blomgren. Jag vet inte, jag måste ta. Jag måste ha lite mat.
I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Brödet som vi bryter är en delaktighet i Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma. Kristi kropp för dig utgiven, Jordis. Kristi kropp för dig utgiven, Margit. Kristi kropp för dig utgiven, Bengan. Kristi kropp för mig utgiven. Det var riktigt gott. Jag röker nästan aldrig cigaretter, men jag kunde inte låta bli att tigga ännu. Jag hade en kollega som berättade, han bodde nere på västkusten och han rökte gärna cigarett. Han berättade för mig att han då och då av några trogna församlingsbor fick en låda cigarrer. De tyckte att det var mera värdigt att pastorn rökte cigarr än cigaretter. Det kanske är någon trygghet för många människor att det finns grupper som man vet precis hur de ska bete sig. Tror inte det. Jag gick mina första 15 år i alla fall ständigt klädd i sån här svart skjorta med krage. Det var väl ett sätt att stärka identiteten, tror jag. Då händer det ju alltid att det kommer fram mer eller mindre påverkade människor och ska, har en femma och bara så där. Nej, jag har inte en femma. Ja, vad fan, du är präst, du ska vara sådär. Lite grann av förväntningen att fan, ska vi ta oss ut på vad som är människa? Alltså, var precis som alla vi andra. Men också någonting av att du ska väl vara lite bättre än vi. Den dubbelheten är ganska intressant. Det är en undran jag har haft ganska länge, tror jag. Vad gör vårt arbete i vår vardag med oss? Hur påverkas vi av det? Om man är den som sitter där och hör på och människor då och då säger att så här länge har aldrig någon lyssnat på mig förut, eller orkar du höra det här? Då får man ju en bild av sig. Man är det så god då. Och det där kommer ju mig att då fundera över vad det gör med mig, att jag får vara så klart och tydligt god. Vad gör det med mig i min självbild att jag sitter dagen i ända och gör gott på något sätt? Jag skulle tro att det verkar lite grann aggressionshämmande. Och det är väl lite grann det här som jag kallar för min tråkighet. Det är väl någonting av det där att jag kan ibland önska att jag tillät mig vara lite mer äventyrlig. Så hitta på saker. Det är lille Napoleon. Guldhamsen som väsnas. Jo, men jag kan känna att det skulle vara skönt att göra skandal, ställa till det riktigt. Se mig, hör mig, här är jag. Det är nog lockelse i det där att ställa till saker. Vad är det så tveksam ut? Berätta för vad min son sa när jag nämnde att du ville komma hit och spela in. Ja, farsan. Dina minuter är rampljuset. Det... Vad är den som ställer till något? Blir ju i alla fall för en tid ryktbar.
Har du ställt till någon skandal någon gång då?
Ja, jo, det har jag gjort. Jag skilde mig ju när jag var 39 år. Och lämnade 4 barn. Så visst, det var ju ett slags skandal. Speciellt med tanke på yrket. Så den erfarenheten verkar väl också tillbakahållande. När de här tankarna fladdrar förbi att det skulle vara skönt att ställa till något. Jag vet ju något om hur det är att ställa till.
Så. Nu ska jag blanda leken. Jag ska lägga om en del av korten. För upp- och nervända kort, de har ju andra saker att berätta. Mm. Än vad rättvända har. Där hade vi någonting som ville titta ut. Lyckohjulet, ja. Okej. Okay. Lyckohjulet visar på att du är inne på någonting som är fruktansvärt bra.
Hur ser mitt aurafält ut nu?
Någonting bekymrar dig, för det fladdrar till lite grann. Så vad det är för någonting som bekymrar dig? Det är lite rött, det finns något sån här, nästan som ett irritationsmoment av något slag som fladdrar upp.
När jag säger till mina kompisar att min mamma är häxa, då tror de inte på mig. Varför har hon inga kvastar hemma? Har någon häxhatt? Jag förstår inte det.
Hur många katter har ni?
Nu ska vi se här. Det är ju Sigge och Pyret, Trasan och Skiddy.
Hur påverkar det er vardag att din mamma jobbar som häxa?
Ja, det är bara bra därför då slipper man vara på fritids hela tiden. Då kan man vara hemma medan hon jobbar.
Ja, det kan jag förstå rent praktiskt och så. Men vad tänker du om att hon arbetar som just häxa?
Ja, det är inte många föräldrar som arbetar som häxor. Hon blir mycket utsliten av att jobba som häxa. Därför det tar på ens kraft och jobba med andra. Och bara jobba. Sen har en gård som är ganska dyr och utan kar allting.
Jag har varit liten, söt, snäll, sagt ja och amen till allt. Jag hade en pojkvän som talade om för mig, gick in igenom min garderob och talade om att de kläderna ska du ha, så ska du ha håret, så ska det se ut och de skorna ska du ha till. Och som en liten Barbie-docka ungefär. Mm. Jag är inte alltigenom god, absolut inte. Jag kan mycket väl tänka mig och att någon kan få lite... Bli lite hes någon gång ifall att de håller på att prata alldeles för mycket skit bakom ryggen eller ställer till för mycket problem. Vad är gott och vad är ont? Var går gränsen? Det var ett tag sedan där det faktiskt hände att en kvinna hörde av sig till mig. Hon skulle gå på fest på kvällen och hon hade en tyrann till chef. Och den här tyrannen till chef skulle naturligtvis upptäcka om hon kom till jobbet och var bakfull. Och framförallt om hon skulle komma 2 minuter för sent. Så därför hörde hon av sig till mig och bad mig att hjälpa henne med en ritual som skulle göra att chefen just den morgonen kunde få lite ont i huvudet så han kunde komma lite sent. Chefen dör inte av att få lite ont i huvudet en morgon eller vakna lite extra trött eller så. Så det gjorde vi. Vi hittade en liten ritual där. Men det var ingenting som egentligen... skadade chefen. Han kom bara lite senare. Hon ringde tillbaka och berättade sen hur det hade gått nämligen. Han stängde in sig på ett rum och så satt han där en liten stund och sen kom han ut och var samma gamla vanliga tyrann.
Jag finns. Söker du mig så tänd en eld och följ röken.
Jag är poet och jag jobbar på en teater.
Jag finns. Hampus André Blomgren.
Hej.
Hej, är du med och spelar i teatern här?
Jag spelar med teatern, ja.
Vad är det för teater ni spelar?
Vi spelar Alice i Underlandet och den är jättebra.
Varför är ni här och spelar teater?
För att vi tycker det är kul och vi är lätt förståndshandikappade och vi tycker det är kul att spela.
Vad gör Hampus här?
Hampus, han är... Du heter Hampus, va?
Heter du? Heter Harik.
Ja, förlåt, Harik. Ursäkta, Harik heter han.
Men jag tänkte på Hampus Andrea Blomgren.
Hampus, ja, det är ett påhittat namn har Magnus sagt till mig. Han finns inte om du förstår mig.
Vad då?
Han hittade på ett namn och skojade om det. Han har berättat halva sanningen till dig och sen så har han hittat på ett eget namn för att han vill ha någon slags artistnamn när han vill berätta sina dikter. Och då tänkte jag så här, hur ska jag göra när hon kommer hit? Hur ska vi göra när hon kommer hit? Ja, då får vi ta som det är.
Ska du gå på dans nu eller?
Ja, jag behöver göra det.
Står du också och skrattar åt mig nu eller?
Nej, jag skrattar åt Magnus.
Jag ska gå och hämta honom så att... vänta då. Ja. Jag ser att du är här. Magnus! Magnus!
Vad håller du på med?
När du hörde av dig, du sa att du ville ha Blomgren. Så. Ja, jag har en Blomgren. Så att jag tänkte att okej, jag du får min Blomgren helt enkelt.
Vad då får din blomgren?
Det du tycker är viktigt med namn och vad man heter. Och nu fick du en blomgren som kanske inte var så mycket blomma, men en del gren. Jag vet inte, men det spelar kanske inte någon större roll.
Du tycker att det är ganska kul, eller?
Ja, det är rätt så kul faktiskt. Det är klart att jag vill vara med. Det där är en chans på en på miljon. Det är som att vinna på lotto. Det hör av sig en radioreporter vill göra en dokumentär och frågar om... Eller du tror att jag heter Blomgren? Ja, visst. Om jag bara spelar några sekunder och säger att jag heter Blomgren. Fortsätter med min Blomgren ut i verkliga livet. Så kanske inte var tänkt från början, men okej, du gav mig chansen. Då. Ja, så tänkte jag att det kanske inte var så viktigt. Och det tror jag inte du heller tycker om du tänker efter en stund. Men alla människor kommer ju från samma kärna på något sätt.
Ja, det är möjligt.
Ja, du behöver inte se så arg ut för det, men jag menar, hur ska jag, om jag ser dig på stan, inte ser väl jag att du heter Blomgren. Vad spelar det för roll? Alla människor har en vardag. Det är svårt att ta sig igenom vardagen. Man måste hitta på lite roligheter ibland. Alltså jag kan ju också prata om vardagen. Man behöver inte vara en blomgren för att prata om vardagen. Jag är också en del att säga.
Ja, vad har du att säga då?
Skolpojken som har all tid i världen dansar med vattenpölar, vårdar sina sår med plåster. Och han som just ska fylla 40 säger att det är för lite rock'n'roll nu för tiden och slänger Sheraton Hotels bestick i papperskorgen. En sång om människan, en sång om människan. Och så alla de som skrattar åt andra människors längtan och vill säga att de är naiva. En sång om människan, en sång om människan.
Det är lilla Napoleon som tydligen har somnat. Ja, den här lilla mannen är en guldhamster som har inrett ett bo åt sig in i det här lilla plasthuset med något slags rosafärgad vadd som man tycker mycket om att pula med. Så tittar han ut och springer i det här ekorrhjulet här.
Var är han någonstans?
Där inne. Hans värld är den här buren.
Hallå. Hallå.
Jag är nog mera överens med livet nu än jag var när jag var ung. Det där hänger ihop väldigt mycket med vem man är och vad man har för konstitution. Jag hade väldigt mycket ångest när jag var yngre. Ganska långt upp i livet. Och sen ständig oro som driver en i nästan 40 år. Och den erfarenheten, ja, det är klart vad dum jag är. Den erfarenheten av att gå med ständig oro gör väl också att en tillvaro när man inte ständigt har ångest ter sig ganska idyllisk. Jag har inte tänkt på, men det är klart att det är så. Det var inte en oro för att göra det eller det eller för att det eller det skulle hända, utan ett ständigt krypande obehag och en ständig känsla av obehag inför att vara jag. Att inte vara sams med sig själv på något sätt. Obekväm i sig själv. är jag väldigt grovt och enkelt formulerad. Vem får jag vara? Har du sett Woody Allens Zelig? Att Zelig är ju en film som handlar om en man som hade den här förmågan, eller om man ska säga oförmågan, att på något sätt byta skepnad psykiskt. Och i filmen så illustreras det väldigt konkret. Han dyker upp som nazihanhängare, han dyker upp som indian, han dyker upp som det ena och det andra. Jag såg den någon gång i... Jag var lite över 40 och den berörde mig fruktansvärt. Jag mådde vidrigt efter att ha sett filmen. Och du tänker dig att inte riktigt veta vem du är förrän du har lyssnat av sammanhanget du rör dig i. Och så på något sätt välja att okej, då är jag sån.
Du har ju arbetat som präst också samtidigt som du har haft de här funderingarna kring din identitet. Mm.
Det har jag gjort i snart 37 år. Och långt efteråt kunde jag, alltså när jag var i 40-årsåldern, så kunde jag ju se att den här osäkerheten säkert var en bidragande orsak till att jag valde just det här yrket. För det är ett yrke med en ganska stabil yttre ram. Alltså det är en uniform, det är vissa saker man gör och det är ju i viss grad identitetsskapande. Jag vet ungefär hur det är att inte riktigt vara säker på vem man själv är.
Förresten, jag fick ett mejl idag av en kille, det är Jason tror jag, från USA någonstans. Och han sökte sina släktingar. Han ville hitta folk som hette Blomgren runt om i världen. Ja, det är något konstigt med det här med Blomgren. Det var någon slags Blomgrensk konspiration. Eller någon Blomgrens sammansvärjning. Och bara för att man hette Blomgren. Alltså i mitt vanliga namn, det är ingen som bryr sig om eller uppmärksammar mina dikter speciellt mycket. Men så fort det heter Blomgren så hör av sig både den ena och andra. Blomgren calling Blomgren eller något sånt där.
Jag har förlorat allt en gång. Jag hade hus. Nygift. Så fick jag fly. Jag fick lämna mitt hem och jag fick lämna mina drömmar. Jag hade mycket drömmar. Mycket, mycket drömmar. Oj, 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 vad jag skulle göra. Vad jag skulle uppleva, vart jag skulle resa, vad jag skulle se. Jag fick ge upp allt, och jag menar verkligen allt. Jag kunde inte ens en gång ha mina vänner kvar. Jag fick gå under jorden. Jag vill inte bli hittad. Det var förknippat med så mycket fara. I den situationen, den destruktiva relationen jag levde i.
Varför fick du fly?
Ja. Jag hamnade på sjukhus. Jag var rädd för att mista mitt liv. Jag var rädd för att mitt ofödda barn skulle mista sitt liv. Jag fick gå under jorden. Jag hade inget liv. Jag var ingen. För jag kan ju ta mitt namn på dörren. Jag kan ta mitt namn på porttelefonen. Ingen människa kan gå förbi och se att jag finns där. För då kan det fortfarande finnas risk för mig. Att jag kanske till och med förlorar livet. Eller det jag hade med mig. Innan jag flydde, när jag levde det livet jag skulle gifta mig. Då levde jag utifrån ett liv som när man tittar tillbaks i backspegeln var styrt väldigt mycket från andra människor, där man uppförde sig på ett speciellt sätt som andra människor förväntade sig att man skulle göra. Jag tog in saker i mitt liv som var förväntningar från andra människor. Det var ju så jag trodde att livet skulle vara. Jag trodde att det var det livet egentligen handlade om. Vove, villa och
Volvo.
Ja, just det. De tre vena. Och det var det jag trodde var livet. Och det absolut bästa. Och även om det var tufft just då när jag blev tvungen att fly, så fick jag till mig så otroligt mycket. Jag fick en unik möjlighet. Jag fick börja om från scratch. Starta om livet igen och fylla det med glädje och med saker och ting som var viktigt för mig, och gå in i ett liv som är mitt, där det faktiskt inte längre spelar någon roll vad människor tycker att jag ska ha på mig, om jag ska springa runt i palestinasjalar eller om jag ska ha ring i näsan eller om jag vill ha, om vi ska ha picknick i sängen på morgonen eller om vi ska ut och göra snöänglar i snön, om vi firar en måndagkväll där vi själva bestämmer vilka regler vi ska leva efter. Frihet. Med stort F. Frihet. Frihet.
Räven.
Vad sa du? Någon gat är död.
Räven.
Jag vet inte vem det är som har tagit den.
Räven.
Hon skulle ha ett ägg till. Det är inte mycket kvar av henne. Det är huvud och lite... En vinge. Två ben.
Nej, det är helt klart en före detta höna.
Ja.
Blir du ledsen nu?
Mina barn och mina djur, de är viktiga för mig. Jag vet att det är naturens gång, och så ser livet ut. Vi föds och vi dör. Nej, nu får vi henne jord.
Jag var ute och reste mycket från jag kanske... Jag var 17 till jag var 27-28. En 10-årsperiod. Jag åkte till USA, jag åkte till Asien, jag åkte till Spanien. Jag tågluffade i Europa 4-5 gånger. Ja, och när man kommer till en annan plats då... Då kan man vara... En annan. Därför att folk omkring en har inte en förutfattad mening om det. När jag var ute och reser så blev jag inte betraktad som arbetargrabb i ett överklassområde. Utan jag träffade människor som var i min egen ålder som liksom, ja, de betraktade mig som deras jämlika. Det var en på ett vandrarhem i Amsterdam som sa: "Jag så heter du Magnus Dalerus, är du romare?" Sa han. "Hur så då?" sa jag. "Magnus Dalerus." Jag kände mig fri helt enkelt.
Var dag. Det händer alltid någonting.
Hemligheter. En flykting vid gränsen. En helig man i lotusställning. Strax innan hon vände tarotkortet.
Jag kommer inte få ner henne.
Räcker inte det där hålet? Det är inte så mycket kvar av henne.
Vi ser om det funkar.
Hemligheten som skickades genom tystnaden. Den som vet allt i förväg. Den som kan förlösa ett barn. Två ovänner som blev vänner. De döda som talar till de levande.
Kristi blod för dig utgjutet.
Nu håller jag på att sätta i rakelsen i jorden. Nu tänder jag den.
Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet.
Så.
Kristi blod för dig utgjutet.
Ska du börja säga hej då till henne?
Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för mig utgjutet.
Hej då något. Jag vill att du ska komma tillbaka.
Herren Jesus Kristus, vars kropp och blod vi har tagit emot, han bevarar oss till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid.
Sara! Det här är min dotter Sara. Hej Sara, hur mår du? Har du hittat en katt? Är det katten? Vad säger katten då? Ja, miau, ja.
Hon heter Sara.
Ja, hon heter Sara.
Det är jag som är Magnus fru. Madeleine heter jag. Jag heter Madeleine.
Hur var det i skolan idag då, Erik?
Bra.
Vem är du?
Erik.
Heter du Erik?
Ja.
Bolle!
Vad är katten åt då?
Katten kan inte prata.
Gustav?
Den här veckan klockan fick jag när jag fyllde 40. Vill du höra en låt här?
Gustav?
Var är den här dubbelsängen du vaknade i morse?
Ja, här vaknar jag varje dag.
Gustav?
Det är en himmelsäng i järn.
Jag ser det inte.
Och sen har jag klätt in den med ett nät.
Jag hör det inte.
Och små lampor som visar min stjärnhimmel.
Gustav?
Jag finns. Söker du mig så tänd en eld och följ röken.
Hej.
Jag finns.
Är det du som är Gustav?
Ja.
Kul att se dig.
Och det är dags att gå och lägga sig. Och till min lycka så har jag två barn i min säng. Och så den här förbaskade klockan. En ny dag imorgon. Så. Ligger och tittar upp i min stjärnhimmel.
Vad ser du då?
Jag ser Karlavagnen. Karlavagnen är den som förflyttar sig egentligen över himlavalvet. Vi har inte samma stjärnhimmel på vinter som vi har på sommaren. Och jag vet att några av de lyckligaste stunderna i mitt liv har jag legat på gräsmattan och varit antingen otroligt kär eller otroligt lycklig för jag har lyckats med någonting. Och där legat och just sett Karlavagnen. Och när jag tittar upp här nu så kan jag se Karlavagnen. Och då vet jag att då är det bra. Det sista jag kommer att tänka på innan jag somnar är på min höna nogat. God natt på dig, Blomgren. Blomgrenskan. Och alla ni andra blomgrenare där ute.